Välkommen till Tolkning pågår. Idag är det jag, Klara Nystrand, universitetspräst i Malmö, som sitter här i Umeå stadskyrka tillsammans med
Joel Hultin, som är präst på ungdomsenheten i Umeå stadsförsamling.
Just det. Och vi ska tolka tillsammans inför bönsöndagen. Men först ska du få läsa texten.
Ja. Det är Lukas evangeliets 11 kapitel då, verserna 1-13. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer, och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss, och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem: Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: Kära vän, låna mig tre bröd. Kära vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa och kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: Lämna mig i fred, dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om man inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk, eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?
Lång text. Egentligen känns det som att det är tre texter i en på något sätt. Först är det Fader vår, och sen kommer allt det här med sök så ska du finna, och sen så kommer en liten extra grej här på slutet med ormen och skorpion och ägg och så att det, jag vet inte, om jag spontant känner att skulle jag predika över den här så skulle jag välja någon av de delarna. Jag skulle inte försöka trycka in alla, men det är min spontana tanke. Men jag tänkte faktiskt fråga dig om bön. Jag tänkte börja den, för här står så mycket om bön i den här texten. När jag säger bön till dig, liksom, hur har du någon upplevelse av bön som har varit viktig för dig?
Inte någon sådär enskilt tillfälle bön, så kan jag inte säga. Nej.
Nej, men det behöver inte vara. Har det varit viktigt för dig att be någon period liksom i livet?
Så? Ja, men absolut. Det är det. Jag har lite, säkert många med mig, men lite ambivalent relation till bön. Alltså just det här stycket, till exempel i texten, be så ska ni finna, eller be så ska ni få. Så. Jag har svårt med det. Så här, det är liksom det materialistiska beandet av saker och ting.
Just den här be så ska ni få.
Ja,
den
be så ska biten. Ni få biten.
Berätta, säg något mer om det. För jag håller med dig om att det är en problematisk bit. Vad är det du tycker är svårt med den? Liksom?
Ja, men svårigheten kommer väl någonstans i om vi har en Gud som är rättvis och som är allgod på något sätt, och som har någon form av vilja med världen och agerar på ett sätt, och så ska vi kunna påverka eller kunna be om saker och ting liksom.
Ska vi ens påverka Guds vilja liksom?
Ja, alltså, precis.
Eller om Gud nu vet så mycket bättre än vad vi gör, ska vi då bestämma vad Gud ska göra? Alltså lite den.
Ja, precis. Eller ens tänka att vi ska be om det. Eller,
ja.
Alltså, Eller överhuvudtaget att vi har en Gud som agerar så aktivt i världen.
Så att, ja, okay. Gud, så att Gud går in det. Så specifikt. I,
precis.
Ja. Ja, det där är spännande. Och jag tänker också att det är liksom dels... Ja, ju mer jag tänker på bön, desto mer blir det de här funderingarna. Vem är det som ska påverkas av bönen? Är det vi som ska påverka Gud? Eller är det Gud som påverkar oss i bönen?
Precis. På något sätt?
Att, är det vi som ska påverka vad Gud ska göra? Eller ska Gud påverka oss så att vi gör det Gud vill att vi ska göra? På något sätt.
Precis. Jag ligger nog närmare nummer två delen. Min egna personliga erfarenhet av bön handlar ju om när vi pratar om ett pågående samtal med Gud, så handlar det ju väldigt mycket om mig själv. Att försöka liksom centrera mig själv eller försöka komma i kontakt med någon form av riktning. Så det handlar väldigt mycket mer om men en centrering.
Att vi påminner om vad som är centrum.
Ja, precis. Precis.
När jag kalibrerar sin egen riktning överhuvudtaget. Liksom. Vad är det jag sätter fokus på i mitt liv? Och så. Och där tänker jag också att be så ska du få. Så det är många saker som jag, om jag ens ska formulera dem i bönen, så när jag hör mig formulera dem så förstår jag på något sätt att det här var inte viktigt.
Mm.
Det här jag ber om kan jag egentligen släppa taget om redan nu, för det här var inte viktigt. Alltså, när man liksom i bön blir man ändå medveten om Guds närvaro, tänker jag, eller liksom så här, Guds existens. Man bara, det är en påminnelse i sig att be.
Mm.
Att man påminner sig själv. Och då blir det ju många saker som blir oviktiga i relation till det, som bara faller platt.
Precis. En av mina liksom, vad ska man säga, en av mina bevekelsegrunder, eller en av mina saker som jag tänkte att jag vill bli präst, det handlar ju om att jag upplevde att jag själv liksom i mitt vardagsliv hade så väldigt svårt att leva så nära Gud som jag ville att jag skulle göra. Så jag tänkte, om jag inte har det som ett jobb, då kommer inte jag göra det.
Alltså, just det.
Att det blir så mycket, det är så mycket vardag, det är så mycket liv, det är så mycket värld som tränger på liksom hela tiden. Så att enda sättet för mig att skapa det utrymmet som jag vill ha är att på något sätt gå in i det helhjärtat och göra det liksom yrkesmässigt också.
Just det, så att det får vara liksom en del av hela livet.
Ja, precis. Jag kommer inte ihåg vem det var som pratade om det, men att så här, att det handlar om att lägga handen mot den tunna hinnan. Så, jag tänker att det är något som man som vi gör som religiösa människor, gör vi märker att vi har ett behov av att göra det, sopa undan världen och på något sätt lägga handen mot den tunna hinnan. För att mötet funkar inte riktigt bara i liksom allt sus och brus som finns. Så därför skapar vi ritualer till exempel. Vi har gudstjänster där vi gör det, vi samlas, vi lägger undan allting annat och så möjliggör vi ett möte. Vi har gudstjänster, vi har dop, vi har begravningar, olika former av riter när vi gör det. Där även bönen, det egna bönelivet är en sån rit. Så att det blir för mig i duschen eller i bilen eller vart det nu kan vara, så här är liksom en, då handlar det om en period där man liksom försöker skingra världen på något sätt för att komma närmare.
Det är intressant att du säger det, för jag, det tycker jag att jag i mitt liv känner mer och mer, att jag vill ha rutin runt bönen. Alltså att det funkar inte riktigt. Det har jag fått lära mig liksom i kyrkan på något sätt, att be kan man göra precis var som helst och när som helst. Man behöver inte liksom samla sig på en särskild tid och en särskild plats, utan det kan man göra på liksom på cykeln på vägen till jobbet. Men det blir inte av för mig, utan jag känner att jag vill, alltså, jag kan ibland avundas andra religiösa traditioner, alltså muslimerna som så här ber 5 gånger om dagen, eller jag tänker också att det är vanligare bland katoliker kanske, att man har liksom en liksom sitt radband eller vad man nu har. Alltså, och jag tänker frälsarkransen kanske också är ett svar på det. Att vi behöver någonting. Vi är så bra i lutherdomen att prata om vår frihet Att det är liksom, Gud kräver inte rätt av oss. Nej, men jag kanske behöver det.
Precis. Jag kom precis hem från TC för första gången vi åkte med ett gäng ungdomar, påsk. Och där blir det ju tydligt med åtminstone så pass regelbunden bön så att det är frukostbön, lunchbön och kvällsbön en timme i stöten. Så. Och vad det gör att kunna ha den regelbundenheten. Ja. Så.
Det är rätt härligt.
Det är härligt. Och jag har också tänkt att det är något som jag skulle vilja kunna ha regelmässigt hos mig själv. Som jag inte har haft sedan jag var barn och bad kvällsbön liksom, innan sängen. Men det har jag inte, utan för mig handlar det om de här små pauserna är väl fel att säga, men de här små stunderna som jag kan ta. Så den organiserade sätta mig själv i tystnad under organiserade former, den egna bönen, den har jag inte riktigt.
Nej. Jag är också dålig på att få liksom ordning på det. Nu har vi på jobbet infört att vi har liksom, jag och min kollega och några till, de som vill liksom, träffas 8:15 i kapellet varje morgon.
Ja.
Så blir i alla fall liksom den regelbundenheten som jag är väldigt tacksam för. Men där har jag också märkt att där glider det väldigt lätt över då. Det är ju delvis mitt eget fel. Att det blir liksom ett förkunnelsetillfälle.
Det.
Men det är inte detsamma, för att jag vill ha ett bönetillfälle. Alltså det ska inte vara jag som pratar, det ska vara jag som lyssnar.
Ja.
Att det är en stor skillnad liksom, att verkligen ha den här lyssnande bönen, att nu får jag lägga fram saker för Gud och nu får jag höra vad Gud. Så är det någonting, jag vet inte. Men, och varför ska det vara så svårt? Nu är det ändå två präster som sitter och säger att det är svårt att få till den personliga bönen. Ja. Men det tänker jag när man, som jag frågade dig innan om särskilda upplevelser av bön och så, att jag, det är inte en enskild upplevelse av bön, men just när livet krisar mer,
ja,
då blir bönen viktigare för mig, har jag känt. Så.
Absolut. Ju mer det skakar runt omkring, tänker jag, desto viktigare blir det med den där.
Ja.
Ja, jag vet inte. Ja. Att det blir det.
Ja.
Jag vet inte hur jag ska formulera det, men...
Nej, det är svårt att sätta ord på bönen också. Men jag tänker att det är en av de sakerna som skaver i mig med den här texten. Att den sätter fokus på bönesvaret. För mig är den det liksom. Sök så ska ni finna.
Mm.
Be så ska ni få. Bulta så ska dörren. Alltså det handlar om liksom, jag ska göra något och så ska Gud omedelbart svara på ett sätt som jag förväntar mig.
Mm.
Men bön för mig handlar ju om relation. Och det handlar inte om att Gud måste göra eller säga någonting speciellt. Alltså jag tänker på den här Moder Teresa, jag blir citerad ibland, att någon journalist frågar henne liksom, du som ber så ofta, liksom, har du något att säga till Gud? Liksom, vad säger du? Så här, ja, men, och så svarar hon, men jag säger inte så mycket, jag lyssnar.
Mm.
Jaha, men om du lyssnar, vad säger Gud då? Och så säger hon, nej, men Gud säger inte så mycket, Gud lyssnar.
Mm. Liksom.
Och det tycker jag, det ligger närmare min upplevelse av bön, att bara få vara i närvaro i heligt rum liksom.
Mm. Precis. Det jag tycker är, jag har samma problem med texten, eller samma, det är just den där formen av riktat, vem, att vi ska få något, att vi ska få den sortens bönesvar. Det jag tycker är fint med den är den här personen som kommer och ber, den som kommer till släktingen eller kompisen eller här eller vad det var i texten. Det är ju ingen person som vi på förhand tänker att det är en trevlig person. Alltså, den får ju inte någonting för att det är så trevligt att den kommer mitt i natten eller så här har, utan det är ju verkligen, det är ju, kommer hit och skriker och bultar och för sig inte. Och det är inte någon ordnade formen av vi sätter oss ner nu stilla, lugnt, heligt och ber oss och sen så får vi någonting, utan det är vrålandes, skrikandes, bultandes, hallå, 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 hallå.
Ja.
Och det är
påträngande.
Okej. Påträngande.
Och ger sig inte.
Nej. Och vad det säger ändå någonstans om att det är, där möter Gud oss också. Det kanske inte, här låter det som att det bara är, vi behöver tränga på, vi behöver mata, vi behöver mala för att vi ska få någonting. Men jag tänker att ändå sinnesstämningen som vi ofta förknippar med bön är ju inte den sinnesstämning som personen som ber här har.
Nej, det är väldigt sant. Det handlar inte om att sitta och vara from någonstans, nej. Nej. Utan det kan också handla om att vara desperat eller arg eller
ja, vi får komma med det vi har liksom.
Ja.
Med det som behövs just nu för oss. Så.
Ja, det är bra. Mm, det är sant. Det är en bra grej med den här texten. Så tänk också, för den börjar ju med hela vår far, eller inte hela, för att det fattas lite rader, lite varstans. Resten är väl i Matteus, tror jag. Men det är ju en bön som vi ber så ofta, men som också innehåller väldigt mycket. Och den får mig lite att tänka liksom hur bön och handling hänger ihop, för det är också intressant. Vi ber, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Jag vet inte, det är egentligen inget som står i texten, men jag tänker i alla fall att det liksom handlar väl också om att det här är någonting vi vill verka för som människor. Att vi ber det i bönen, men det är också någonting vi vill göra med handling. Liksom. Jo, men det var nog det. Nu blir det lösa trådar här. Men att ibland så blir det som att bönen blir att vi ska be att Gud gör någonting så att jag slipper. Eller så, att vi ska få någonting så att man slipper göra något obehagligt eller så. Mm. Men bön kan ju också vara det omvända, att hitta sitt uppdrag på något sätt hos Gud. Så att jag inte blir liksom, det är inte så att Gud tar över uppdraget, utan i bönen så får formuleras uppdraget så att jag får göra det liksom. Och någon har sagt att man ska bara be om det man är beredd att kämpa för.
Mm.
Så att det handlar inte om att be och så överlåta allt till Gud, utan be och vara beredd att kämpa.
Just det.
Det gör också någonting annat, tycker jag, med bönen.
Ja.
Det är bön och handling på något sätt i ett på något sätt.
Ja, precis. Jag återkommer ofta när jag tänker på bön, så här är det just om också så här, hur med Guds handlande i världen.
Mm.
Hur aktiv Gud är det vi har? Hur tänker du? Hur aktiv Gud har vi?
Ja, just det.
I det direkta.
Jag tänker nog att Gud är rätt så aktiv.
Ja.
Ja. Men frågan är hela tiden på vilket sätt. Och jag tror att Gud är väldigt aktiv genom oss människor. Och särskilt om vi öppnar upp för det. Men du tänker inte så? Eller?
Jo. Jo, på ett sätt. Men jag blev liksom ställd lite grann för mig själv för ett tag sedan när jag pratade med en människa. Där jag liksom kom på mig själv med att prata och tänka som att Gud inte är särskilt aktiv genom oss. Eller hur jag får ihop det, att Gud är aktiv. Men ändå liksom, nu var det väl extremfall i det här fallet, den här personen frågade det extremfall, men den här personen frågade om jag trodde att Gud kan bota sjukdomar till exempel, om vi ber tillräckligt mycket om att bota en sjukdom. Nej, men det tror jag inte, att Gud går in så aktivt och väljer att bota en person men inte en person baserat på styrkan i bön eller så.
Nej, det blir
så den formen grymt. Av aktiv Gud tror jag inte.
Fast det handlar ju mer, då handlar det mer om en sorterande Gud. Liksom. Alltså att Gud skulle sortera mellan vilka han Gud botar och inte. Liksom. Det är ju väldigt svårt att...
Ja, men precis. Men jag tänker att någonstans blir det konsekvensen av en Gud som är aktiv i exempelvis sjukdomsförlopp blir ju också per automatik en sorterande Gud. Eller?
Ja. Ja, om det är så, liksom, att bota eller inte bota. Men det kan ju finnas en aktivitet på andra sätt, kanske. Nu spånar jag här. Jag vet inte, jag har ingen lösning på detta. Men Gud kan ju också ge oss kraft i det att vi är sjuka. Liksom. För jag tror inte att Gud vill sjukdomen. hos någon. Som jag tänker att Gud är god. men kan ju ändå hjälpa oss att hantera den kanske.
Mm.
Eller?
Jo, absolut. Det tänker jag också. Att det blir att...
Men låter det som en klen Gud?
Ja, jag tycker inte det. Men ja, det var det jag fick till mig. Att, att jag pratade om en klen Gud då.
Ja.
Och det fick mig att börja tänka om det är så. Att jag tänker att Gud är klen. Gud är.
Ja. Det är en jättecentral fråga. Vad kan Gud göra och vad vill Gud göra? Och vad tror vi att Gud gör i våra liv? Liksom. Men, och det där med sjukdomsförloppen är ju alltid liksom svåra. Sjukdom och död. Och det tänker jag också när vi pratar om den här texten. Så är det som gör det så himla svårt. Jag tror att jag får det i bakhuvudet direkt på något sätt. Be så ska ni få. Nej, jag vet de som har bett om läkedom och de har minsann inte blivit friska. Så att det stämmer inte. Alltså, och det tror jag också, om man predikar den här texten så vet man att halva församlingen tänker det.
Ja.
Och den knuten tror jag inte vi kan lösa upp, men vi måste ju sätta ord på den. Och samtidigt så tänker jag också att det finns lika många i församlingen som har bett och fått. Alltså som också har den upplevelsen av absolut jättetydligt bönesvar. Och de ska vi inte heller svika och säga att nej, det där var inte, det var inte Gud, för Gud är inte så här aktiv, vet du. Mm. Att det är inte heller schysst liksom. Så där, det finns ju en nivå av att det här fattar vi inte.
Ja, precis.
Mm.
Det finns ju ändå ja, men om vi pratar om att texten, att du sa att du tyckte att den var tredelad. Först har vi bitar från hennes bön, och sen har vi delen om be så ska ni få, sök så ska ni finna, och så har vi den sista liksom, om skorpioner och ägg och så. Alldeles i slutet, så det Jesus pratar om är ju frågan, skulle inte Fadern i himlen ge helig ande? Så är det så, om vi inte särskiljer liksom, klipper av del 2 och del 3, så liksom, utan det är en enhetlig del där sökandet och beendet, det vi ska finna, det vi ska få, är i slutändan i heligande. Och då är vi ju inne, tänker jag, i liksom, centreringen. Vi är inne i liksom, för oss att hitta riktning i våra liv, att det är det som, det är det vi kan få hjälp med, det är det vi gör när vi på något sätt så här lägger oss våglängdsmässigt med någon form av gudomlig vilja i världen. Så, du inte pratar om läkedomen eller cykeln. Eller,
Det är sant. Ja, det där var jättebra slutord. Så, och vi har redan pratat i 23 minuter. Så jag tänker att vi stannar här. Tack så jättemycket.
Amen. Tack själv.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron, och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.